Det är tisdagen den 24 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag ska vi göra ännu ett nedslag och diskutera den svenska NATO-ansökan. Det har knappt gått en vecka sedan sist, men det händer ju ständigt nya saker som verkar förändra spelplanen. Relationerna mellan Turkiet och Sverige tycks ha försämrats ytterligare och det påverkar förstås hur ansökan går. Ni vet ju ungefär vad som har hänt, en kort repetition bara. För snart 2 veckor sedan så hade vi ju den här dockan som hängde utanför stadshuset som föreställde president Erdogan. Och i helgen så fick Rasmus Paludan, den danska politiken kallar han väl sig, mycket uppmärksamhet efter en manifestation i Stockholm där han bränt Koranen utanför Turkiets ambassad. Igår måndag meddelade president Erdogan att Sverige, som han sa då, inte kan räkna med turkiskt stöd när det gäller den här ansökan. Så det finns alltså en hel del att prata om. Vad betyder det här? Hur allvarligt ska man ta på den senaste utvecklingen och vad sker framöver? Med mig för att försöka reda ut det här har jag 2 gamla bekanta röster för lyssnarna, nämligen Paul Levin och Olof Ehrenkrona. Varmt välkomna båda två.
Tackar, tackar.
Tackar.
Paul, du är då som tidigare föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Och Olof, du är ju den utrikespolitiska axeln som ledarredaktionen ständigt lutar sig mot. Jag tänkte börja med dig, Paul, med Erdogans uttalande igår som väl är det som har fått mest uppmärksamhet på sistone. Att Sverige inte kan räkna med Turkiets stöd. Vad menar han med det? Hur ska vi tolka det, tycker du?
Alltså jag lyssnade på hans anförande igår och det var slående, det var ganska långt. Han pratade ganska länge om de här koranbränningarna och han var också ganska påtagligt arg, upprörd. Man vet ju förstås aldrig med politiker vad som är spel för gallerierna och så vidare, men han verkade, tycker jag, märkbart arg. Så att jag tror att man ska ta det här uttalandet på ganska stort allvar, måste jag säga.
Paul, kan du bara, om det går att göra kortsiktigt, alltså i samtida turkisk politisk kontext så att säga, att bränna en koran, så att säga, vad ger det, vad väcker det för känslor? Hur stort är det helt enkelt? Hur arga blir folk?
Ja, det har ju vi sett prov på tidigare, inte bara i Turkiet, med koranbränningar och Mohammed-karikatyrer och så vidare. Alltså, i islam så är sådana här symboler ganska viktiga. Turkiet är också ett land där det är inte bara i Sverige så att säga, det finns kulturkrig. Utan symbolfrågor är väldigt viktiga. Alltså, sällan ser man större flaggor till exempel än vad man kan se i Turkiet. Och om man skulle liksom i Turkiet bränna en turkisk flagga, då blir man nästan omedelbart lynchad. Och koranbränning ses som en väldig kränkning så att säga av alla muslimer i princip kan man säga. Sen är väl inte alla som är lika upprörda i Turkiet. Det finns ju liksom allt från väldigt sekulära till mer islamistiska grupper, och det är främst de mer konservativa religiösa grupperna som driver det här. Och sen är det också förstås så att det piskas på en del uppifrån, och en del av de här protesterna verkar ha varit organiserade också.
Mm. Olof, när du hörde Erdogan igår och läste vad han sa, vad är din reaktion? Hur tolkar du det, hans besked?
Nej, jag tycker det var väl precis vad man kunde förvänta sig. Och det här är ju den reaktionen också som vi har sett i samband med Jyllandsposten och på Vilks rondellhundarna. Så att det här är, symboler betyder någonting i Turkiet. Det är ett helt korrekt påpekande det här med den turkiska flaggan, och det ser man direkt när man landar på flygplatsen i Istanbul och Ankara. Det är jättestora flaggor. Så att jag hade förväntat mig den här reaktionen, och man ska vara klar för sig att den gäller inte bara i Turkiet utan det gäller hela den muslimska världen. Att bränna Koranen är ett väldigt allvarligt uttryck för hat, ska jag säga. Och vi ska också vara på det klara med att vi har inte Jag har inte stöd i det övriga väst när det gäller att demonstrera genom att bränna böcker och bränna heliga skrifter. Det här är en starkt känslig fråga också i ett land som Tyskland. Så att vi kan inte räkna med att ha support för den typen av manifestationer gentemot Erdogan eller Turkiet någonstans.
Och när svenska politiker som exempelvis statsministerns Twitterkonto och även utrikesministern har väl satt liknande att i Sverige så har vi en långtgående yttrandefrihet som gör att sådana här manifestationer så att säga, kan ingå i det. Paul, vilket intryck gör det i en turkisk kontext? Köper man det argumentet?
Alltså jag har också försökt förklara det, att det är en skillnad på vad som är tillåtet enligt lagen och vad som så att säga är understött eller representerar någon officiell ståndpunkt eller ens vad de flesta tycker om. På sociala medier har jag försökt förklara detta och jag får ganska lite gehör från mina turkiska följare. Vissa förstår detta förstås, men för många är skeptiska mot detta. Och sen jag skulle verkligen vilja understryka förstås också att Turkiet går mot val. Erdogan har en svår ekonomisk situation och det finns ett behov. Han har ett behov att vända blicken så att säga bort från de här problemen och prata om något annat. Och då är det många observatörer som har mer eller mindre förutspått att det kommer att dyka upp såna här internationella konflikter just därför att det funkar ganska bra hemma. Så jag tror att man ska också, det finns både en genuin ilska och dimension av detta och så finns det också den här instrumentella pragmatiskt politiska dimensionen.
Vi ska återkomma till den och till valet alldeles strax. Jag ska bara stämma av med Olle här.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är svårt försvar då att det här handlar om yttrandefrihet och att, som Paul säger, det innebär inte att man stödjer det. Och att också att Paludan i en svensk kontext är ju en ytterligt perifer figur som inte, han har väl egentligen inget stöd alls kan man ganska tryggt säga. Hur tror du det förstås eller accepteras eller respekteras i Ankara, detta?
Nej, det är ju det som är problemet, att Sverige definieras ju i den här kontexten inte med vad regeringen eller en bred parlamentarisk majoritet säger och tycker, utan Sverige definieras utifrån vad en svensk regering får göra i enlighet med svensk lag och vad en svensk polis måste göra i enlighet med svensk lag också. Och den här sammanblandningen blir ju en ganska giftig cocktail om man låter en sån som Paludan med 156 röster i valet. Om man låter honom bestämma Sverigebilden om vad Sverige är, då har vi ju naturligtvis ett identitetsproblem som ligger i botten på konflikten. Och det är där vi är just nu. Och det är bara att helt enkelt låta saken sjunka undan och ha en fungerande politisk och myndighetsdialog med Turkiet och Finland i de här frågorna. Det finns ju en hel del i turkisk lagstiftning som är problematisk i relationerna med Sverige också. Så att, och inte minst när det gäller då en del utvisningsärenden. Så att man får bestämma sig för att Sverige representeras av Sveriges regering och Turkiet representeras av Turkiets regering, och så får man försöka ta det därifrån.
Men just vad gäller yttrandefriheten, bara flika in lite kort där när vi går vidare. Det blir ju en svår situation därför att det är ju verkligen två ytterligheter som möter varandra. Alltså, jag talade med en jurist som menade att Sverige har världens mest ambitiösa eller liberala yttrandefrihetslagstiftning. Och Turkiet ligger då på liksom den andra änden av den där skalan nästan. Så att det är ju svårt att försöka driva den här argumentationen och förklara att ja, vi tillåter det mesta, men det betyder inte att vi står bakom det.
Ja, jag kan hålla med på om det, men jag menar, även andra länder, alltså USA har ju en yttrandefrihetslagstiftning som tillåter presidenten att uppvigla mot parlamentet eller mot kongressen. Så det är ju där åtalsproblematiken mot Trump ytterst ligger. Och det är också ett uttryck för en väldigt fundamentalistisk tolkning av vad man har rätt att säga eller inte säga i politiska kontexter. Det här är då nationella avvägningar som sker.
Jag kan säga, Ola, apropå vad du tidigare säger om att vi låter Paludan styra bilden av vad Sverige är. Ingenting skulle göra mig gladare än att för resten av den här poddens levnad få slippa nämna Paludan. Tro mig, men vi ska gå vidare. För en fråga jag har till dig, Ola, det är ju det här att Turkiets besked, det kan ju hävdas då att Erdogan helt enkelt, när han säger att ni kan inte räkna med vårt stöd, det han gör ju då, det är ju att han helt enkelt, kan man ju argumentera för att för hela alliansens räkning så unilateralt så att säga stänger han dörren för en ny medlem, och NATO har ju tidigare då förklarat att man har en open door policy och nya medlemmar ska tas in. Alltså, väcker inte det här visst uppseende runt om i alliansens huvudstäder att Turkiet så att säga gör på det här sättet? För det har väl inte riktigt skett tidigare i alliansens historia att en enskild medlem så tydligt blockerat en annan enskild medlem på grund av den här typen av frågor?
Nej, man har blockerat andra frågor, bland annat utseende av generalsekreterare i tidigare skede. Alltså, NATOs position måste ju vara den att om man är beredd att uppfylla alliansvillkoren så ska man kunna bli medlem. Men sen har man ju då den här klubbmoralen att om det är någon som är emot så kan vederbörande inte bli medlem. Man kan säga att det låg i korten när NATO sa att Sverige och Finland ska göra upp det här med de här turkiska säkerhetskraven bilateralt. Och då gjorde ju satt ju Sverige och Finland. Så det är med Turkiet och pratade, vi kom fram till ett avtal då tillsammans som man slöt. Och det har vi ju gjort, och det är ju det som ska implementeras. Om Turkiet ställer krav vid sidan av det avtalet och säger att man ändå kommer att rösta nej till Sverige, då är ju det ett NATO-problem egentligen. Och inte ett svenskt eller finskt problem. Och då är det någonting som NATO måste hantera, för då respekteras inte NATOs stadga. För det är klart att NATOs stadga säger ju att man kan ta in länder som uppfyller villkoren för alliansen. Och det är ju lite demokrati, mänskliga rättigheter och sådana saker.
Men då blir ju frågan då, kan Turkiet med någon form av legitimitet hävda att Sverige inte har gjort vad man förbundit sig i det här trilaterala avtalet som slöts i Madrid? Och i så fall vad?
Ja, det är då frågan om de kan hävda att vi inte uppfyller avtalet. Och där har ju NATO redan satt ner foten, både via generalsekreteraren och amerikanska utrikesministern. Det är svårt för Turkiet att hävda det, i synnerhet om man tar till intäkt en aktion som den som skedde häromdagen då. Och säga att det gör att vi inte kan släppa in Sverige i NATO.
Jag tänker också att om det har funnits en viss förståelse, även om vi också har sett en ökad irritation, tror jag, andra NATO-huvudstäder. En viss förståelse för att Turkiet har liksom legitima säkerhetsintressen och att Sverige kanske har varit svaga vad gäller att implementera lagar mot PKK till exempel. Så tror jag att i det här fallet så tror jag att det finns mycket mindre förståelse för Turkiets roll, just därför att detta krav nu som Erdogan helt plötsligt ställer upp om att man får inte göra saker, rasister får inte göra provokationer som är liksom skyddade i många NATO-medlemsländer, då går ju det helt utöver det här avtalet, har ju egentligen ingenting med så att säga Turkiets säkerhet och NATOs kärnuppgifter att göra. Så jag tror att Erdogan får med detta en svårare pedagogisk uppgift att försöka förklara sitt motstånd gentemot andra NATO-länder.
Ja, och jag tänker samtidigt där, det här är ju inte första gången Erdogan så att säga försöker ändra spelreglerna. Senast för en eller två veckor sedan så talades det helt plötsligt om utlämningar av betydligt fler personer än vad som har diskuterats i andra sammanhang. Så att det torde väl ändå vara uppenbart att här sker liksom ett försök att ändra villkoren och försöka få det att framstå som att Sverige inte uppfyller. Men oavsett den saken, oavsett om det uppstår så att säga en irritation med Ankara, så förändrar ju det inte situationen. Det är ju fortfarande så att Turkiet måste övertygas någonstans. Eller vad säger du, Olle? Vilka möjligheter finns det så att säga för påtryckningar eller för övertalning av Turkiet om Erdogan väl har bestämt sig för att sätta käppar i hjulet?
Alltså NATO-stadgans villkor för att ta in nya medlemmar är ju som det är. Det måste NATO själv ändra i så fall, och ändra kvalificerad majoritet eller vad som helst. Men jag tror inte att vi har några förutsättningar att övertyga Erdogan om att vi skulle vara ense om hur man så att säga ska tolka yttrandefrihetens gränser. Vad man möjligen kan få dem att förstå, det är att Sveriges regering och den överväldigande majoriteten av svenska folket inte tycker att det är en rimlig handling att bränna Koranen. Men också att det inte har med saken att göra egentligen om marginella grupper beter sig på ett sätt som väcker ilska i Turkiet. Lika lite som det behöver ska spela någon roll för allianssamarbetet om extrema grupper i Turkiet beter sig på ett sådant sätt som inte accepteras av befolkningen i NATO-alliansen. Man måste kunna skilja på äpplen och päron här. Och det är väl det som är. Alltså, man kan inte glömma att Turkiet har ju en av världens mest avancerade och skickliga utrikesförvaltningar och mest välorganiserade. Så att det är ingen tvekan om att de har all intellektuell förmåga i världen att förstå de här skillnaderna. Sen är det precis som Paul säger, det är en valrörelse i Turkiet och Erdogan har stort behov av att vinna det valet och har ett antal saker som talar emot honom när folk går till vallokalerna.
Men det vi tar med oss från den här delen av samtalet, det är då att Sverige har då uppfyllt avtalet, alltså sina förpliktelser, så långt. Och att även det, där har jag även då, som Olle säger då, NATO satt ner foten. Är det din bild också, Paul, att Sverige nu har utifrån det trilaterala överenskommelsen gjort vad man ska?
Ja, både ja och nej. Jag har en lång Twitter och väldigt detaljerad Twitter-tråd för den som vill titta. Jag tror att den är en pinned tweet där jag går igenom avtalet, de punktåtaganden vi har sagt oss genomföra. Och man kan säga i alla fall att Sverige har initierat arbetet med alla punkterna och har kommit långt och har avslutat, kan man väl säga, gjort så mycket som det är möjligt på många av punkterna. Men det finns några punkter där det snarare handlar om en process. Och vi vet ju till exempel då att Sverige har en ny terroristbrottslagstiftning, vi har en ny grundlag, men efter grundlagsändringen så krävdes ytterligare en lagändring för att göra medlemskap och stöd till en terroristorganisation ett brott också, och den är ju på gång och kommer väl att läggas fram för votering i riksdagen någon gång nu under våren och kanske träda i kraft om allt går väl i sommar. Och sen så förväntar sig Turkiet i alla fall, tror jag, att man också sen börjar implementera den lagen. Alltså att polisen börjar granska PKK till exempel och att man kanske lagför. Och det betyder att det är, beroende på hur man tolkar vad som är liksom åtföljande av det här memorandat, så kan det dröja väldigt länge. Men mer än vad Sverige gör nu, det vill säga att arbeta med att implementera det i god vilja, det kan ju Sverige inte göra. Och därför tror jag att det handlar nu en hel del om, finns det möjligheter för andra NATO-medlemmar att sätta press på Turkiet med morötter eller piskor? Och jag tror tyvärr att de möjligheterna är ganska begränsade. Eller så handlar det om vad som händer i det turkiska valet i maj.
Nu har vi nämnt det valet väldigt många gånger. Det var ju så att i helgen skedde också det att valet fick ett nytt datum. Det blev tidigare lagt till den 14 maj, som då är datumet som gäller nu. Paul, kan du berätta i turkisk inrikespolitik, den här konflikten då som Erdogan initierar och driver, får vi nästan säga, vilken roll spelar det för hans ställning politiskt på hemmaplan?
Alltså de viktigaste frågorna är ju liksom den turkiska ekonomin, det är missnöje med närvaron av 3,7 miljoner syriska flyktingar. Oppositionen driver som huvud, liksom en huvudfråga att man vill ändra systemet, det politiska systemet, man vill återta ett presidentsystem. Just nu är fokus ganska mycket på vilken presidentkandidat som oppositionen ska välja. Och för på regeringssidan så har fokus varit ganska mycket en skandal som Erdogans stödparti, det ultranationalistiska MHP, har blivit indragen i, där en ledare för deras, de här grå vargarna, blev lönnmördad, och det är flera MHP-politiker som är indragna i det. Så fokus har varit ganska mycket på annat, men det är svårt att säga, men detta var ju liksom huvudnyheten på de flesta, många regeringstrogna tidningar och konservativa tidningar i helgen. Och föremål då för minst 5 minuter av ett av Erdogans tal där han var väldigt emotionell. Så nog försöker han använda det så gott som man kan. Och nu har vi också sett att Flamman, tidningen Flamman, publicerar den här karikatyrtävlingen av Erdogan som de har utlovat. Och vi,
just det.
Det återstår att se om det blir reaktioner också på det. Så att jag kan tänka mig att det är svårt att avgöra exakt hur stor roll den spelar, men valet står och väger, så även små effekter kan ha betydelse.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Olof, din kommentar på det, alltså att Erdogan använder det här som en mobiliserande kraft inför valet, hur viktigt är det, och hur väl fungerar det för honom, vet du någonting om det?
Ja, alltså det verkar åt båda håll. Det är inte bara att han själv använder det, utan han är nog också tvungen att agera väldigt starkt om han inte ska tappa röster. Det här är ett område där han även har den sekulära delen av den turkiska folkopinionen bakom sig. Eftersom det handlar inte bara om den religiösa dimensionen, utan också om det som man skulle kunna beteckna som Turkiets nationella stolthet. Det gör att Erdogan är, även om man skulle vilja lyfta bort det här och säga att det är ointressant och har ingen betydelse för det som är riktigt i politiken, så skulle han utsättas för en väldig kritik. Och det är ju samma problematik som ledande politiker i Sverige också utsätts för. Fast åt andra hållet. Nämligen att det finns de som har intresse att undergräva regeringens trovärdighet, och som säger då att vi är alldeles för eftergivna mot Turkiet och kryper för dem. Så att det här är en del av den politiska processen som valrörelser föder och göder. Och därför så får man avvakta nu och se vad som händer i valet och hur dynamiken kommer att se ut efter det. Och sen ska man undvika att lägga mer eld på, eller gjuta mera olja på elden, eller bensin på elden.
Man ska gjuta olja på vågorna, tror jag, och undvika bensin på elden. Paul, hur går det då för Erdogan i valet? Hur ser det ut i opinionsmätningarna?
Opinionsmätningarna är ju inte riktigt att lita på i Turkiet, men han har ju skapat ett presidentsystem. 2017 hade man folkröstning om det och införde det året därefter, och där sitter ju han med liksom stor del av makten. Men det har en del oanade konsekvenser, i alla fall saker som man inte hade tänkt igenom. Det ena är att han sitter också då med ansvaret när saker inte går väl. Så han sitter med det politiska ansvaret för flyktingfrågan och för ekonomin. Och dessutom ännu värre för honom är att systemet innebär att han nu inte kan samla ihop en slags majoritet med proportionell representation och stöd av allianspartier i ett parlament, utan han måste lyckas vinna 50% i presidentvalet. Lyckas han inte det i första omgången, så då möter han en kandidat i en andra omgång där den samlade oppositionen kan liksom enas bakom honom, den kandidaten. Och det är väldigt tufft för honom. Hans stödparti har haft det svårt i opinionsmätningarna. De är ner på 7%. Och han själv har inte kommit upp till 50% i opinionsmätningar kring liksom presidentvalet på ganska många år. Så han har en ganska grannlaga uppgift framför sig. Man kan väl beskriva det som så att det är kurderna i slutändan som kommer att vara vågmästare och kungagörare. Och de har sagt att de med all sannolikhet kommer att stödja oppositionen. Det är väldigt svårt att tänka sig att de skulle stödja Erdogan. Så det är en utmaning för honom.
Det finns ju andra parter här också förstås. Jag tänker då på Finland. Vi ska bara kort beröra det. Olof, du som känner Finland väl. Vi hade ett uttalande här från utrikesminister Haavisto idag, eller igår kväll kanske det kom då, att hur Finland resonerar kring att eventuellt då gå ensamma vidare i processen. Hur tolkar du signalerna från Helsingfors just nu?
Jag tolkar det som ett lite otydligt finns det uttalande som föder nya spekulationer och har fött nya spekulationer i en annan dimension i den här frågan. Och det är just vad det var. Sen har vi fått följts av flera så kallade förtydliganden och de leder till nya spekulationer. Jag tror att huvudlinjen i finsk politik är att den gemensamma resan in i NATO, den ska fortsätta. Och det är inte mycket som talar för att den hållningen på något sätt skulle rubbas av det här. Utan det var väl mer det att Finland har legat väldigt lågt i den här diskussionen tidigare, och så plötsligt så säger någon någonting och då blir det omedelbart tolkningar i olika riktningar. Mm.
Okej, vi ska försöka sy ihop det här då, och vi tänker då på svenskt agerande framöver och tänker vilken linje som bör följas. Paul, vad tror och tycker du ska ske i det svenska agerandet för att det här ska vara så att säga konstruktivt som möjligt och att målet med NATO-medlemskap ska uppnås?
Ja, om vi utgår från att det då är målet, så det ska man väl erkänna att det är en svår situation, och regeringen går i en balansgång mellan en inhemsk opinion där de ofta får stark kritik för att de så att säga gör för många eftergifter mot Turkiet och är försiktiga, och en turkisk ledare som där det finns en risk att om man går i polemik så blir det bara värre. Så jag tror att nu framöver så tror jag att man ska ha många konsultationer med andra NATO-medlemmar. Kanske ska man prata med Nederländernas Mark Rutte, hur han gjorde 2017. För han och Erdogan hade ett liknande väldigt högt profilerat gräl inför ett val i Nederländerna och en folkomröstning i Turkiet. Det var hårda ord, men sen så blev de vänner igen efter valet. Så man kan ju kolla med honom hur han gjorde. Men risken är att det här är en djupare spricka som inte bara handlar om några uttalanden utan liksom mer djupliggande problem. Jag tror att man ska ligga lite lågt i tal, som man nu verkar göra. Sen utgår jag från att kontakter bakom kulisserna fortsätter. Jag tror dock inte att det är några nya liksom delegationsresor inplanerade, vad jag vet. Men man får väl i princip, tror jag, hoppas att saker och ting lättar efter valet. Antingen för att det blir en oppositionsseger, så konstigt som den låter, så är det en möjlighet. Eller för att Erdogan finner det inte lika politiskt angeläget att ha den här konflikten efter valet. Men som sagt, jag tror att man behöver också hjälp, kanske från länder som Storbritannien som har mycket goda relationer med Turkiet. Och i slutändan, i förlängningen, om man bara får flika in det, så kanske man också, om det är så att det här håller i sig, för lyssnar man på Erdogan så fick jag inte någon känsla av att han i närtid kommer att ändra sig. Då kanske man måste börja tänka om alternativ. Det tror jag inte regeringen öppet vill erkänna, men Men den möjligheten finns där.
Mm. Vad skulle det vara för alternativ i så fall?
Alltså, då får man nästan fråga. Det bör du ställa till en NATO-expert. Men vi har ju redan bilaterala avtal med Storbritannien, Nederländerna, USA och andra om säkerhetsförsäkringar, om inte garantier. Om det är så att Turkiet fortsätter att envisas med att säga nej till Sverige och Finland, eller bara Sverige om Finland så småningom kanske ändå väljer att gå in själv. Kanske måste man hitta någon slags annan lösning på något sätt fram till dess att fullt medlemskap blir möjligt.
Mm. Olle, då får du avsluta. Vad tycker du, Sverige? Hur ska regeringen agera framöver?
Jag tycker den ska avvakta valresultatet i Turkiet. Och sen så ska man under tiden göra det som man kan göra för att implementera avtalet. Det handlar ju om ensidiga svenska åtgärder, som att den riksdagshantering som Paul talade om tidigare. Men det handlar ju också om den dialog som finns på myndighetsnivå kring konkreta problem som handlar om de här terroristbekämpningen. Och där kan man också fortsätta dialogen. Vi ska inte minst inför alla våra vänner i NATO som vill att vi ska gå med, så ska vi visa att vi implementerar avtalet i good faith, som det brukar heta. Och sen så får ju alla andra som deltar i debatten agera på det sätt som de finner rimligt i förhållande till sin egen övertygelse och Sveriges intressen. Jag tycker inte att man har anledning att hålla dem om ryggen som medvetet vill sabotera den svenska NATO-ansökan genom att provocera fram väldigt fientliga reaktioner i Turkiet. Och det tycker jag, varje ansvarsfull svensk måste naturligtvis tänka på det. Och det gäller både i politiska sammanhang och i andra sammanhang. Sen får vi väl, och vi ska vara medvetna om att den som så att säga stödjer koranbränning ställer sig utanför den västerländska ideologiska gemenskapen som den ser ut just nu. Så är det bara.
Allvarstid kräver ansvar och samhällskänsla, är det väl? Eller samhällsanda, tror jag det lät en gång i tiden. Stort tack för att ni var med och diskuterade med mig idag, Olof Elenkrona från redaktionen och Paul Levin från Stockholms universitet. Varmt tack, båda två.
Tackar, tackar.
Tack, tack.
Tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.